En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
good old hockey. Hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten. Med Jonathan Broccolipajen Ekeliv. Hallå Ramsan från Örby utanför Stockholm. Där han återvänt efter en utflykt till Norge. Och
hallå.
Mig Per Bjurman i New York. Mm. Det till slut har blivit hösten då. Eller åtminstone för höst. Lite svalare och blåsigare. Och så.
Ja, jag läste i bloggen att det till och med kan vara läge att rota garderoben efter rocken.
Ja, men det vill jag helst inte. Det känns som ett nederlag när man tar fram den.
Ja, jag förstår det. Det undviker så länge det går.
Ja, ja men nu ska vi spela in det här. Vad är det? 500...
16, eller 16, har jag ju lärt mig att säga efter en vecka i Norge.
Ja. Ja, 516 avsnittet. Och det är första för säsongen när vi faktiskt har real live action att kommentera och sätta tänderna i.
Ja.
Vi har ju fått på en dryg vecka nu med grundserien 25-26. Och det finns minst sagt saker att prata om. Det känns som det är otroligt mycket längre än bara en vecka. Det är, man liksom intrycken väller över en. Och man, det är lite så i inledningen av säsongen att det är samma, nästan samma liksom ysterhet som första slutspelsomgången. Alla är, ja. Det är nytt för alla. Både oss och spelare och alla andra.
Ja, precis. Man är så spänd på nyförvärv, hur de ser ut och rookies och så vidare. Ja. Och dels spelarna som också släpps på grönbete efter ett halvår för vissa. Eller Florida Panthers har det som vanligt bara gått några månader. Men äntligen är det oktober och hockey liksom.
Yes, det har varit riktigt skitkul faktiskt. Omtumlande och det är mycket jobb och så, men väldigt, väldigt kul. Väldigt kul.
Ja, det är ju lite torktumlare för dig första veckan också.
Ja, det är det. Det tar lite tag när man kommer in i rutinerna igen.
Bevaka 14 matcher till exempel i lördags.
Det var väl till och med 16. Det var 16.
16 till och med var det, ja.
16 i lördags, 14 torsdagen, första torsdagen. Då är det lite mycket.
Ja, då har du att göra, det förstår jag. Men just på grund av att vi har så mycket intryck här, så när vi skulle bestämma oss för ett körschema innan så var det lite svårt att liksom koka ner alltihopa. Det känns som att vi har så mycket intryck så att det blir svårt att trycka in allt i ett avsnitt. Men vi kommer hoppa lite hit och dit och vi har ju massor med grejer att komma in på. För det är ju egentligen i alla lag nästan man har något att säga om redan nu.
Ja, exakt. Mm. Vi svingar hit och dit och ser var det slutar någonstans.
Ja.
Jag börjar i den ände som har varit mest, det som har gjort allra starkast intryck på mig var ju då att under den där maffiga lördagsomgången så tog jag mig ut till UBS Arena för att se New York Islanders hemmapremiär mot Washington. Och då fick jag ju då stifta bekantskapen Matthew Schaefer för första gången.
Ja.
Och det var ett knockoutmöte kan jag säga. Jag blev helt frälst av honom.
Ja.
18-årige draftettan som han har ju tagit Islanders och ligan med storm redan. Inte säga att det har varit miljoner poäng och så. Han Nej. Gjorde ju mål då, men att se vad det är för kaliber på den spelaren, Jesus alltså.
Ja, alltså om möjligt kändes det, i alla fall från tv-rutan, du som satt där i arenan kanske upplevde det förstås ännu mer, men från tv-rutan kändes det som att det var Mikko Rantanen klass på. Matthew Schaefer.
Ja.
Ännu värre, ja, Mikko Rantanen. Mikko Rantanen.
Ja, de har ju ligans, när det går bra eller jättedåligt, så är det de mest högljudda fansen i ligan som ryter. De ryter tillsammans.
Ja, du har jämfört det med ett italienskt matbord i någon maffia släkt liksom.
Ja. Mm. Ja.
Ja, jag får med det.
Ja, men alltså bara att se honom åka skridskor är ju liksom en revelation.
Ja.
Han, alltså jag förstår om ingen tror, men det är liksom Conor McDavid skridskoåkning.
Ja,
alltså det flyger fram.
Ja, jag håller med om att han är en revelation, alltså med den där skridskoåkningen. Med den där karisman och pondusen,
ja,
han har också.
Ja, det är ju det här som är något konstigt med den senare årsgenerationer. Att han är alltså 18, har aldrig spelat NHL förut. Eller ja, han har spelat en bortamatch där. Mm. Men kommer ut och gör det som att det är inget märkvärdigt. Liksom. Jag ska spela som jag alltid har gjort. Ja. Otroligt självförtroende och liksom orädd, oblyg.
Ja.
Men det var ju lika när Kane McCarr kom in. Han klev ju rakt in i slutspelet 2019, sin första match. Och då berättade ju till och med Gabriel Landeskog att han hade hämtat honom och kört honom till rinken och frågat om han var nervös. Nej, vad ska jag vara nervös för? Det är bara en hockeymatch.
Ja.
Och det såg likadant ut med Schaefer då. Just det här orädda, obrygga, men samtidigt den fantastiska skridskoåkningen, blicken för spelet, hur smart han är.
Ja.
Och han fick ju, alltså Patrick Roy slog ut med armarna på presskonferensen efteråt och sa ja, för han fick mest speltid av alla. Vad ska jag göra? Han var vår bästa spelare. He forced me to play in that match.
Ja, just det. Han sa väl någonting också om att jag hade kunnat betala för att se
honom. Ja, det är så underbart att se honom. Så jag hade betalat för att se honom. Och jag säger detsamma.
Ja.
Tyvärr verkar inte laget som sådant riktigt lika bra ännu.
Nej, tre raka torsk står de på.
Ja, nu har de haft en del tuffa motståndare också. Winnipeg var inget lätt lag att gå upp mot.
Nej, och Washington är trots allt regerande President's Trophy-vinnare och har börjat hyfsat bra dem också.
Ja, båda de kändes liksom som helhet lite tyngre än Islanders. Men de har den här... Alltså sin, vad heter det?
Ja, sin guldklimp.
Ja, det har de verkligen. Och det ska bli fantastiskt att följa honom. Jag är ju redan övertygad om att han är en sån generational talang så att han på sikt kommer att skriva om Islanders öde.
Ja, det är stora ord, men jag håller med dem. Ja.
Om de fortsätter bygga kring den här pojken. Alltså det kommer ju inte vara lika, allting kommer inte vara lika underbart varje kväll den här säsongen. För att hur begåvade de här unga talangerna än är så har de aldrig spelat en 82 matcher på en säsong. Och varit inne i den här grinden som det blir i vinter i NHL.
Ja.
Och bränsle brukar ta slut som flesta. De hamnar i svackor. Men vi kommer att se fler glimtar av det här. Och på sikt så är det ju inget snack om att han kommer att bli liksom ett av affischnamnen.
Ja. Jag håller med. Du jämför skridskoåkningen med Conor McDavid och du jämför hans karisma och liksom spelstil där på backsidan med Kay McCarr. Ja. Jag håller med, men det känns som att det som talar för att han kanske blir ytterligare en dimension av Kay McCarr, nu är det väldigt stora ord, på sikt när han är 24-25 år och är rejält etablerad och går in i sin prime, det är att han är typ 1,90 lång också. Han är ganska gänglig hittills. Han behöver lägga på sig lite muskler, men alltså, han har ju ramverket, eller man ska säga, också för att bli helt dominant, även fysiskt. Liksom.
Ja. Ja, men sen som du var inne på där, han har ju något också som vare sig McDavid eller McCarr eller särskilt många andra i ligan har, just den här karisman och personligheten och charmen,
ja,
och looken. Alltså man kommer in i omklädningsrummet efteråt, det är ju liksom ett leende som lyser upp hela rummet där, och
ja,
uttrycksförmåga, han gillar att prata med media och så liksom. Ja. Det kan man ju inte anklaga McDavid för att göra precis.
Nej, han är ju redan mer swagger än McDavid efter 3-4 matcher i NHL liksom.
Ja, och både media och NHL då älskar ju det här såklart liksom. Det blir ju lättare att marknadsföra någon som tycker om att stå i centrum.
Tur för NHL och hela hockeyvärlden, eller på att säga, rent businessmässigt då, att inte Lou Lamoriello är kvar som boss där, utan att det är Matthew Darche.
Ja.
Han får ha sina lockar, de hade ju varit rakade annars, det hade inte varit den där hockeyfrillan som hade stuckit fram annars. Han får ha nummer 48 som är sitt älskningsnummer.
Ja.
Det hade inte gått om det hade varit 81-åringen som hade bossat dem annars.
Nej. Ja, nej, det var en kick var det att se honom. Och som du säger, han gjorde ju ett mål där då. De fick ju stryk, men han gjorde ett mål. Och efter det tog ju lång videogranskning innan det varit godkänt. Men när det blev det, då förenades hela UBS i den där Matthew Schaefer. Det kommer vi att få höra många gånger.
Helt såklart. Och många Schaefer-tröjor redan nu verkar som på läktaren också. Han är ju, det säljer som smör där på Long Island.
Ja, det är klart. Men jag vill dock varna för att jag fortsätter det så här och de inte vinner snart. Då tror jag att... Roa kan ligga lite taskigt till alltså, och inte få chansen att spela honom lika mycket. För att han har ju fått några år på sig nu och det rör sig inte som helhet i rätt riktning.
Nej, precis. Så det är ju inte Lou alltså, som är boss längre som anställde honom en gång i tiden, utan det är ju Matthew Darche, och vi vet ju att general managers brukar vilja sätta sin coach.
Ja.
Så att det talar ju för att Roa inte har så lång koppel, så att säga.
Ja, och de har ju aldrig fått ordning på den här tendensen att tappa ledningar. Nu har de inte haft så många ledningar att tappa den här säsongen. Men om det händer igen, då är det något som är liksom fel i konstruktionen.
Ja, för det såg vi under Lambert och delvis under Trotz också, men det har ju accelererat under Roa.
Ja.
Så att den blödningen måste ju onekligen stoppas. Ja, det finns lite att jobba med där. Men Schaefer har ju lyft hela, framförallt fansens framtidstro till en helt ny nivå.
Ja, Schaefer veckan var det för mig.
Ja.
Vad har du för positivt som står ut hos dig?
Ja, precis. Vi kan börja lite positiv ända, och apropå rookies, det går att komma in på ett gäng rookies här, men...
Vi kan varva positivt och negativt.
Ja, okej. Okay. Ja, men jag fortsätter lite positivt då. Eller vi kan köra två, en varsin positiv grej. Och sen kommer vi in på lite negativt. Men,
och varsin negativt. Ja, så fortsätter vi på samma sätt. Ja,
ja men då säger jag Anaheim faktiskt.
Ja.
Ingen strålande start så här liksom. Men ett gäng segrar i början här. Och apropå rookies, och nu är inte Leo Carlson en rookie, han går in på sin tredje säsong här, men ynglingen i alla fall i dags, ackompanjerad av Joel Quenneville som coach, och så en sån som Chris Kreider som gjort 4 mål direkt och är ny radarpartner till Leo Carlson.
Ja.
Och Leo Carlson som alltså står på 5 poäng efter 3 matcher.
Ja, nej, det var, jag såg igår när de vann hemmapremiären mot Pittsburgh.
Just det.
Ja, det ser ut som Leo och trivs lika bra med Chris Kreider som Mika Zibanejad har gjort i alla år.
Ja, alltså...
Han har verkligen fått en ny kompis där.
Ja, precis. De har ju samspelat redan till flera mål liksom, och perfekt kemi redan nu känns det som. Och man får det, alltså förutom att Mika Zibanejad också är svensk och gammal Chris Kreider-radarpartner, så får jag lite Mika-vibba just nu på Leo Carlson med det där håret som fladdrar i hjälmen och högt 90-nummer och då Chris Kreider som radarpartner. Det finns många likheter där tycker jag.
Ja, Kreider, han har nästan gjort mer mål än själv än vad Rangers har gjort som helhet. Ja, det ska jag återkomma till.
Ja, det kan jag tänka. Det är lite mer av en besvikelse kanske.
Ja, både och. Vi kommer till det.
Ja, ja.
Men Kreider har ju varit... han har verkligen fått en ny start i Anaheim. Det kan man nog lugnt säga.
Ja. Och Leo Carlson, alltså, ska jag sticka ut hakan och vara lite så här oktoberöverreaktiv eller vad vi brukar kalla det?
Nej, det tror jag inte man ska.
Nej, det var nog väldigt konstigt ordval. Men det är typiskt mig. Frågan är om han inte är Sveriges bästa center just nu.
Oj. Ja, kanske. Jag har ju haft en stark känsla hela tiden innan de började till och med. Att det här blir hans stora genombrott i år. Han är liksom redo nu.
Ja.
Och särskilt under Quenneville då. Han ser ju sånt här. Han ser liksom kvaliteten och kan hjälpa honom och liksom få ut max av sin kapacitet. Ja. Han har ju också den här auran av att bara det här är så jävla kul att spela hockey. Det var hans kommentar när han avgjorde i helgen. Han avgjorde nästan helt på egen hand. Borta mot San Jose.
7-6 först, eller vad blev den matchen?
Ja, när han först spelade fram till Kreiders sena kvittering och sen avgjorde själv på övertid. Mm. Och bara jublade efteråt att vilken underbar match det var som var 7-6. han har auran av big genombrott coming.
Ja, precis. Jag håller med lite där Matthew Schaefer-stilen också i hans uppåkningar och den liksom pondusen och den liksom nerven som...
Ja, vi återkommer ju ständigt till Malkin i hans fall. Och han blir mer och mer lik Malkin tycker jag. Mer än Mika.
Ja, jag håller med dig. Det är Malkin, kanske lite Mats Sundin nästan. När han börjar,
ja.
Alltså, nej, han ser ruskigt bra ut där i Anaheim. Och sen vill jag också lyfta fram andra kedjan då. Med bara unga spelare. Alltså med Cutter Gauthier, Mason McTavish som till slut signar och precis i slutet av campen. Och rookien Beckett Seneca, eller Seneca som de säger, tycker jag också varit ruskigt bra. Och faktum är, när jag sneglar på mina underliggande siffror här, så är det den kedjan i hela NHL hittills under premiärveckan som skjutit flest skott av alla.
Uh-huh.
Och inte varit inne på så mycket skott bakåt heller. Utan de har skjutit flest, inte så mycket bakåt, så de har följaktligen bäst procent. De har så här expected goals procent på 76 till exempel. Och de har gjort 3 mål hittills och varit inne på 0. De har varit dominanta när de har spelat helt enkelt. Och den där Seneca måste jag säga imponerade också ett högt draftval i förra sommaren. Han tycker också ser riktigt bra ut direkt. Har gjort 4 poäng på de här 3 inledande matcherna. Och jag får lite så här, nu märks det att det är ett Verbeek-lag även på rookiesarna måste jag säga. För de blev av med Seagrass, medan den här andra kedjan, det är ju liksom 1,90 pjäser. Mason McTavish 100 kilo tung. Cutter Gauthier som har skjutit mest skott av alla av de här unga spelarna. Det finns ju en edge i dem också. De ger sig inte alltså framför mål när det blir avblåst. Då ska de hålla på och gnälla och hålla på. Det är lite så här mini-ketchucks på dem liksom. Och Seneca är också lite åt det hållet. Så att jag känner, nu är det liksom verkliga oktober-slutsatser så här. Men om det här laget kanske redan den här säsongen i alla fall på sikt blir slutspelsredo och ska spela slutspelshockey, då känns det som lite slutspelsspelare även de här unga nya stjärnorna. Jag tror de är anpassade för det.
Ja, men nu ska vi inte dra för stora växlar i oktober.
Nej, nu är det verkligen oktober. Ja.
De är ett ungt lag och de har lite svagheter också som lag.
De släpper trots allt in 6 mål där mot San Jose till exempel. Och de får kämpa mot Pittsburgh.
Ja, det kommer ju att komma svackor liksom. Jag sa förut att de är ett bubbellag kring slutspel. Det står jag fast vid, det tror jag de har.
Ja.
Och sen kommer de på sikt att bli svinbra, det ser man ju.
Ja, men man känner i alla fall nu att de kommer ta ett tydligt steg framåt nu jämfört med förra säsongen.
Ja.
De växer det här laget så det knakar.
Ja, det är roligt. Jag tycker det är kul att se dem. Och jag gillar också tröjorna. De sticker ut tycker jag med sina orangea.
Ja, men jag håller med.
Snygga kombinationer med den här orange.
Ja, de har en identitet.
Ja, verkligen. Mm. Ja, men jag ska följa henne hem. Jag ska åka och titta på dem någonstans snart tror jag.
Ja, tycker jag.
Ja, du fortsätter. Nu tar jag en mer negativ då.
Ja.
Och stanna här i närområdet. För att Rangers har ju varit en mycket underlig upplevelse i inledningen.
Ja, det får man säga.
Jag var igår då och såg dem igen på Garden. När de blev nollade för 3:e hemmamatchen i rad och slog därmed rekord. Inget lag i hela NHL-historien har någonsin inlett en säsong med att bli nollade 3 raka hemmamatcher.
Ja, det var inte det Mike Sullivan såg framför sig, att slå den typen av rekord direkt liksom.
Nej, och det grumsade på läktaren. We want goals. De har inte fått höra den där målsången sedan i april. Ja, Slapshot heter den. Den är specialkomponerad för Rangers.
Ja.
Men den är ingen hit just nu, den hörs inte.
Nej.
Men det konstiga är ju då att de spelar mycket mer. På bortaplan vann de ju då visserligen mot Buffalo och Pittsburgh och gjorde 10 mål sammanlagt i de 2 matcherna. Så de kan ju.
Ja, det har de visat. Mm.
Och det underliga är att de spelar mycket, mycket bättre även i de här hemmamatcherna än vad de gjorde nästan någon gång i fjol.
Mm.
Det är ju värt att påpeka att med målvakt i kassen så har de bara släppt in 1 mål per match hemma också.
Ja.
De har redan tajtat till försvaret på ett helt sensationellt sätt jämfört med i fjol. Då var det ju katastrof.
Ja, då var det ju hönsgård som du har sagt många gånger.
Ja, och sen är grejen att de skapar ju mycket. Ja, premiären mot Pittsburgh, då var det ganska hattigt åt alla håll och kanter. Men sen har de har spelat väldigt bra även i de här matcherna när de har blivit nollade och skapar mycket och haft väldigt gott om chanser. I söndags mot Washington, då var det Charlie Lindgren som gjorde en helt otrolig match i Washington-kassen.
Ja.
Till exempel en räddning som kommer att vara kvar.
Och säsongens räddningar. Ja,
när de ska radas upp så kommer det att vara en av dem, tror jag. När Mika, de kom 2-1 och Mika bara skulle dunka in den.
Ja.
Det hade blivit mål 99 gånger av 100, men då gjorde Lindgren är en fantastisk ledare.
Ja,
igår var ju inte Stuart Skinner lika bra då, utan då var det mer otroligt att den inte gick in. De träffar stolpar och ribbor utanför och det känns som demoner kryper in i dem. Ja. Men de insisterar på efteråt att de blir inte frustrerade, de håller fast vid det här spelet och kommer det att lossna och det får man väl anta att det gör ändå.
Ja, och jag kan återigen snegla lite på mina siffror som jag brukar göra då, och då kan man ju konstatera att Rangers har högst expected goals i hela ligan premiärveckan. Näst flest skott från slottet, flest registrerade målchanser till exempel.
Ja.
Det brukar ju över tid, om de kan fortsätta på det här viset, innebära att det kommer rassla till liksom framåt. Så att jag förstår ändå att de är nöjda. En sån som Mika Zibanejad som bara står på ett mål då efter fem matcher hittills. Han har ändå skjutit mest skott i hela ligan.
Han är så jävla mycket bättre än i fjol faktiskt.
Ja. Ja.
Han ser ut som en helt annan spelare.
Ja. Och vi ska komma ihåg,
Även de belackarna som har liksom var på dem väldigt mycket i fjol har, erkänner ju nu att oj, det är en helt annan Mika Zibanejad.
Ja, och jag, som jag noterade när vi previewade Rangers här för några veckor sedan, att faktum är att efter JT Miller-traden där i slutet av januari, början av februari, så var jag faktiskt point per game resten av säsongen. Men då var ju narrativet redan bestämt att Zibanejad hade dåligt år, men faktum är att han var rätt het under våren, alltså i den poängtakt han har hållit när han varit som bäst i karriären. Så att han har ett ganska bra 2025 faktiskt, totalt sett, Mika Zibanejad.
Ja. Ja, nu får vi se. Nu har de två bortamatcher då. Skonsamt nog.
Mm.
Mot Toronto och Montreal. Men någon gång måste det väl lossna hemma också, tänkte man.
Ja, de ska inte behöva spela upp den där låten på Spotify för att höra den. De borde kunna, höras i Madison också.
Ja, vi får se. Måndag är Minnesota här. Då får bussen släppa in något.
Ja, just det. Gussbussen.
Ja, fortsätt Jonte.
Ja, men något negativt.
Negativ. Ja.
Ja, men då tar jag väl i så fall, apropå svenskar då, en annan som hade en tung fjolårssäsong likt Mika Zibanejad som jag just var inne på. Det är Elias Pettersson, som jag pratade om en hel del inför den här säsongen också. 6 nya kilon på sig, tränat hårdare än någonsin låter det som, och ny coach där i FUT som han har träffat både i Sverige och Nordamerika under sommaren då, och så ska det lossna ordentligt. Och nu är det en vecka in, så vi ska inte liksom slå fast någonting redan.
Han spelar 3 matcher.
Ja, precis. Men hittills så är det ingen skillnad mot fjolårssäsongen, utan en assist och han är registrerad för 3 skott bara på 3 matcher. Ett enda skott 5-5 på 3 matcher. Nere på så här 15 minuters istid. Och Vancouver som lag tycker jag inte heller har imponerat här inledningen.
Nej. Nej, ja, jag tycker man får ge honom lite längre koppel än bara 3 matcher för att döma ut honom. Men ja. Lite oroande är det förstås att det inte är någon skillnad alls i framtoningen heller, liksom, i utstrålningen.
Nej.
Att det ser inte så kul ut. Liksom. Att det är press bara istället för att spela ut och ha kul.
Precis, för när Elias har varit som bäst, då är det ju den här hockeyglädjen som bara osar om han. Då är det Leo Carlsson-känsla på spelglädjen liksom.
Ja.
Och den ser vi inte prov på längre, utan nej, jag tycker han ser lite... Han har ju aldrig varit någon bländande skridskåkare så, men det ser lite trögt ut i vändningar och liksom som att han åker runt fortfarande och tänker lite för mycket istället för att gå på den där intuitionen som har varit så vass.
Ja.
Ja, som sagt, det har bara gått en vecka, men hittills så tycker jag Vancouver som nu ska ut på roadtrip, jag tror de har 5 raka bortamatcher nu efter att ha inlett på hemmaplan och börjar ju med att slå Calgary med 5-1. Men sen har de blivit utspelade, inte kanske resultatmässigt men spelmässigt mot både Edmonton och St. Louis.
Ja just det, ja då var det inte bra. Jag har inte sett så jättemycket men jag såg delar av den och då var det, det kändes inte som ett slutbeslag.
Nej, den enda som verkligen imponerat hittills i Vancouver skulle jag säga är Thatcher Demko då, efter alla sina skadeproblem och framförallt förra säsongen då när han väl spelade var han inte speciellt bra. Men de 2 matcherna har stått hittills så är det han storspelar mot Calgary och sen var det han som höll nere siffrorna mot Edmonton. Så att han verkar vara tillbaka i alla fall på den nivån. Han kan hålla och i så fall är ju han onekligen ett namn även för USA till OS.
Mm. Men om det fortsätter så här för Elias då, om han inte blir bättre än så här, är han ett namn för OS-truppen?
Alltså med tanke på att han var petad mot USA i tredje perioden, fortsätter han på den här nivån och inte lyfter alls, ja, då är det på gränsen att han har, det har du helt rätt i, att då kanske han inte ens tar plats faktiskt.
Nej, man ska ju inte vara med bara för vad man har potential för, man måste ju få ut den också.
Ja, precis.
Men alltså igen, jag ber att få understryka, det är 3 matcher. Kanske är det väldigt nyttigt att få komma ut on the road nu och slappna av lite.
Ja, det kan ju vara så. En Elias i toppform som är god för liksom över 100 poäng som jag sett.
Ja.
Han hade ju 4 raka 30-målsäsonger.
Ja.
Jag menar, då är han ju första center i Sverige liksom.
Ja, jag är ju övertygad om att det här är mentalt. liksom, och att han måste komma förbi något slags platå mentalt för att hitta tillbaka till den här intuitionen du säger och följa den istället för att tänka så mycket.
Precis, för det är det som jag tycker är så tydligt när man ser den, att det tänks för mycket uppe i hjärnkontoret där. Han måste släppa lös och det måste lossna någon gång. Liksom.
Ja, hoppas det sker. Mm. Ja, ett lag jag vill hade man inte gått som en slottemaskin genom inledningen, men de har ändå gjort starkt intryck på mig, och det är då Montreal.
Ja.
De har levt upp till hypen för mig. I de flesta matcher och i de flesta skeden av matcherna, och inte minst igår kväll. Det var en rätt vild match mot Seattle, var det.
Ja, det blev rätt målrikt och dramatiskt där.
Men herregud, att se de här spelarna de har där, Demidov och Lane Hudson och Cole Caulfield. Vad bra de är. Vad elektriska och explosiva. Avgörandet är helt sagolikt. Det är tekning, ja det är förlängning då. 3-3, förlängning i tekning i offensiv zon. Caulfield tillbaks till Lane Hudson, som sen bara tar tag i det och snurrar upp hela Seattle så de blir vindögda liksom. Och sen droppar en puck till Caulfield som bara kan dra in den, och så är det avgjort. Ja. Dessförinnan har Demidov kvitterat sent med också håller i och så liksom Joey Daccord ligger och sprattlar på isen medan han håller i den och sen lyfter in en backhand liksom. Så jävla elegant.
Ja. Nej, precis. Alltså, i ännu högre grad än Anaheim, som är på frammarsch som vi pratade om i väst, så är ju Montreal verkligen det i öst. Och de har ju redan tagit sig förbi slutspelströskeln och nu har de ännu högre krav på sig. Men ja, de ser ju ruskigt spännande ut alltså.
Ja, inte skadade heller att Oliver Kapponen ser ut att ha kommit in i liksom NHL-tempot och intensiteten på riktigt. Han har varit väldigt bra de första matcherna.
Ja, gjorde väl 2 mål direkt i första matchen dessutom.
Ja, och Zach, hur säger man, Bolduc?
Ja, den traden, ja. Mm.
Den har ju hittills gett mer resultat än Noah Dobson. Ja. Han har gjort mycket mål, Bolduc, precis i början där.
Ja, och har kanske lite mer attackpsyke än de flärdfulla spelarna högre upp i kedjehierarkin. Han ser ut som liksom tillföra någon dimension de kanske saknar lite grann.
Ja. Ja, jag blir glad av Montreal Canadiens.
Ja, jag tycker det. Alltså dels nu när de är så bra och så unga och roliga och underhållande och allt det här, va? Liksom när hela Montreal lever upp. Alltså, jag menar, då kan nästan Long Island-publiken slänga sig i väggen. Alltså, det blir ju en hockeykatedral, onekligen. Bell Center också. Alltså, det är ju ett oerhört tryck där när det går bra för Montreal.
Ja.
Sen verkar det som att de trivs och älskar det och spelar ihop också. Alltså, de talar så varmt om varandra där, alla unga spelare. Och nu när vi kommer in på kontraktsförlängningar, men vi kan ju ta Lane Hudson här nu som i veckan förlängde med ett 8-årskontrakt på, ja, han får ju nästan 9 miljoner dollar. Det är ju saftigt när man bara spelar en säsong, men det känns ändå som under marknadsvärde.
Ja, vi kommer tillbaka till den här ordvändningen vi har, att om några år så kommer det att framstå som ett billigt kontrakt.
Ja, exakt. Och med tanke på Anaheim som jag just jämförde med, Jackson Lacombe som gjorde en jättebra fjolårssäsong och var jättebra i hockey-VM sen till exempel i Sverige. Han fick ju 9 miljoner dollar på ett 8-årskontrakt. Och Lane Hudson som är årets rookie förra säsongen, han tar mindre än det. 8,85 eller vad det var. Och han behövde inte ha så bråttom heller. Han har ju fortfarande, det är först efter säsongen som kontraktet går ut. Så han hade kunnat göra liksom 60-70 poäng till nu som han förmodligen gör den här säsongen och fått ännu mer.
Ja.
Men de har ju skapat någon slags kultur där att alla unga spelare har ju redan skrivit på sina långa kontrakt och relativt låg cap hit sett till vad de hade kunnat få om de hade väntat. För att, ja men de vill spela ihop, de vill trivas ihop, de vill inte ta för stor del av lönekakan för att kunna bygga ett starkt lag på sikt. Det är nästan lite sådär Boston-kultur som det var när Marchand, kära Bergeron och gänget var 10-15 år yngre.
Ja, men du, har det inte överhuvudtaget varit exceptionellt mycket sådana tidiga resigningar här under hösten och i början av säsongen?
Ja.
Nästan alla åker på det. Det är ingen som håller ut liksom.
Nej, det har varit så många så vi har inte hunnit ta upp alla i podden här.
Nej.
Vi ligger långt efter med det liksom. Och...
Men det är Jack Eichel och det är Kyle Connor och det är Lane Hudson och det är Mattias Ekholm och det är nästan ingen kvar.
Nej, precis. Alltså det blir ju lite tråkigt där förmodligen vid trade deadline. Det har vi redan varit inne på, men nu blir det ännu tråkigare när det står klart att ännu fler storstjärnor är borta från UFA-marknaden. Alltså nu är det i princip någon som är kvar är ju då Adrian Kempe, jag tror att det blir klart rätt så snart också. Vi har Nate Chester i Colorado, Vi har Alex Tuck i Buffalo. Nu är han från Buffalo som kanske talar för Buffalos fördel. Annars borde han vilja bort. Han kanske blir den hetaste spelaren på marknaden till slut, men vet. Men annars är det inte så mycket heta namn kvar längre.
Nej, jag tror det är såna här som har ettårskontrakt och så journeymans.
Ja, som ändå byter klubb hipsom.
Ja, det är tråkigt. Ja, men stora applåder för Montreal och Martin Saint-Louis som var grön när han kom in och framstod som en av de mer begåvade coacherna nu.
Ja, och en av de mest långvariga också. Så stor ruljans är det NHL att han är ju typ topp 5 när det kommer till att stannat på sin post längst.
Ja.
Och då är det inte så länge sedan han tog över det laget.
Nej. Mm. Ja, speciellt. Ja, Jonte, en till positiv sak.
En till positiv sak, vad ska vi ta då? Ja, men jag kan väl ta Florida Panthers, tyvärr.
Ja.
Inte så kul för mig att konstatera, men nog ser man inte till någon Stanley Cup-baksmälla i år heller riktigt.
Nej, och inte ser man så tydligt att Tkachuk och Barkov är borta. De har andra spelare som är rätt bra också.
Ja, de har ju det. Och inleder med 3 raka segrar, sen blir det torsk mot Flyers här om natten, så första förlusten då. Men 3 segrar direkt efter sina dubbla Stanley Cup-titlar här och ja, det är ju många som varit bra hittills där och extremt många målskyttar. Det är som vanligt så här 11 pers som redan gjort mål typ. De är ju långt ifrån beroende av en spelare hit och dit. En sån som Sam Bennett har faktiskt inte inlett så bra. Han är -8 på de här inledande 4 matcherna, deras MVP från slutspelet och bara gjort en.
Ja, men han är ju framförallt en slutspels aktör.
Han är motsatsen till oktoberaktör.
Ja, verkligen.
Ja. Men det är liksom de får ju alltid fram nya spelare som tar chansen, blomstrar i Florida, och nu är ju Mackie Moskovic till exempel varit där några år och varit en talang på uppgång, men han gjorde faktiskt 31 poäng redan förra säsongen, men sen fick han stå åt sidan under slutspelet när sådana som AJ Greer och Gadjevic och sådana här Nosek skulle spela slutspel istället. Men nu har han fått chansen igen i och med skadorna och gjort typ 4 poäng eller vad det är på de här första 4 matcherna. Jag tycker han ser bra och het ut och liksom återigen en så här oslipad diamant som verkar få fart på karriären där. Men samtidigt så, det är mycket skador där. Det är redan Barkov och Tkachuk som du sa. Sen är även Nosek borta. Och nu kom det idag att Dmitri Kulikov på backsidan, som ändå varit ordinarie där i 2-3 år i rad nu, är borta 5 månader.
Ja, så att just det. Han ska operera oss.
Man undrar ju hur många skador de tål egentligen. Innan det liksom märks på resultattavlan. Men hittills så har de ju gått som en ångvält även i höst.
Ja, det har de. Och Paul Maurice fortsätter sprida bra citat omkring sig.
Ja, just det. Jag läste i din printkrönika där. Ja, du får berätta.
Ja, det var något om deras rykte som liksom att det är så många, vad ska man kalla dem, råskinn och liksom busar och trash talkers och icke-rumsrena.
Ja.
Han beskrev så här, ja. Jag har ändå fler brandmän än mordbrännare. Så. Jag förnekar inte att jag har några mordbrännare, men brandmännen är fler.
Ja, det är nästan bara Paul Maurice som kan komma på ett sånt typ av...
Ja, brand, vilka alltså. Liknelser.
Ja. Nej, han är den bästa retorikern, eller man säger, i ligan.
Ja, ja du, det bara slog mig paranoid här. Du har tryckt in inspelningsknappen.
Ja, nej, men så ringrostar jag inte, utan det har jag gjort. Ja.
Ja. Ja, men då kommer jag med den mest negativa av alla då. Ja. Och det är Buffalo Sabres start. Vi har hållit på en vecka, de har spelat 3 matcher och det känns nästan redan som man kan räkna bort Buffalo. De går från elände till elände.
Ja, alltså det är ju fullkomlig mardrömstart. Och de är så trötta nu, fansen i Buffalo alltså.
Ja.
Efter, ja, de har ju alltså 3 raka torsk här. 2-10 i målskillnad. Och det är redan nu i tredje matchen här nu när de torskar mot Colorado. Eller dessförinnan så var det alltså 2-17 i skott i första perioden mot Boston.
Ja.
Och sen mot Colorado på hemmaplan då så, ja, de blir ju rätt så utspelade även där. Och det ropas...
Utan att Colorado direkt behöver förta sig.
Ja, verkligen. Alltså Colorado gjorde ingen toppmatch men vinner med en skridsko nästan, känns som.
Ja.
Och det är liksom fans med pappsäckar på huvudena och de ropar Fire Adams. Alltså de hade kunnat ropa Fire Lindruff också, men nu är det ännu mer agg mot General Manager Adams.
Ja.
Och efteråt kastas det in matchtröjor på isen och så vidare.
Ja, det är, man får samma vibbar som kring svenska fotbollslandslaget.
Ja, lite faktiskt.
Ja. För att så snabbt har det gått åt skogen. Och ja, den där Boston-matchen, Lindy Ruff beskrev alltså, han sa att arbetsinsatsen är det sämsta han någonsin har sett.
Ja, och då har han varit med sedan urminnes tider ju.
Ja, verkligen.
Han har ju varit med sedan 80-talet.
Och det är ju då ännu mer alarmerande än att de inte spelar så bra. Att de inte kämpar heller, att de inte jobbar.
Ja.
Det var så... känns det som att han har börjat tappa laget.
Ja, verkligen. Och det var så positivt som det är i alla lag visserligen på försäsongen. Och de har haft, de har någon ny liksom... så här styrkträningsstab och så vidare, och medical staff och så vidare. De var så nöjda med sin försäsong och det gick bra på isen också, och de är bättre tränare än någonsin och så vidare. Och så går det en och en halv match och så säger Lindy Ruff att det är det värsta han har sett.
Ja, det är otroligt. De har en ny chans i natt då, efter vi har spelat in det här, så har de Ottawa hemma, ett Ottawa utan Brady Tkachuk som har gjort illa handen och är borta 4-5 veckor.
Ja, det är ett hårt slag för dem.
Ja,
verkligen.
Men går det dåligt även mot Senators, tillplattade, då tror jag Lindy Ruff ryker. Då är det dags att ta in tårtan.
Ja, det är nästan så att det är något så drastiskt som måste göras. Men alltså jag tror...
Han må ha sina sidor, men ingen står för sämsta arbetsinsatsen någonsin under tårtan. Det törs man inte.
Nej, men jag tycker ju också, så som fansen tycker, att Adams borde ligga pyrt till också, eftersom det var han som... det är hans sjätte säsong nu, och...
Mm.
Visst är det väl bra med kontinuitet och att de har velat liksom inte sparka General Managers heller hejvilt, utan låta han ge chansen nu. Men det var han som anställde Lindy Ruff. Han har gjort ganska tveksamma grejer. Jag tyckte han började bra första åren, helt okej för att vara bara följa General Manager. Men här på slutet har det varit mycket dåliga grejer och i sommar nästan ingenting. Och sen fortsätta liksom banka huvudet i väggen och fortsätta med Lindy Ruff och så vidare. Jag tycker inte han ska få chansen att anställa en ny coach.
Nej.
Men sen är det, vi ska liksom inte gå igenom det här med Pegulas och ägarsituationen och allt det här. Men det är ju lite talande att i den här matchen mot Colorado, ja, då är ju inte Pegula så ägaren där på plats, utan han är ju i sitt favoritlag, det som upptar mest av hans tid, som han bryr sig om på riktigt. Det är ju NFL-laget som han äger, Buffalo Bills. Ja. Så han är ju Atlanta och tittar på deras match istället, medan Sabres är ju en liten sidoverksamhet som han inte tycker verkar vara så roligt.
Ja, det brukar ju Buffalo-fans som hör av sig till mig påpekar att stora problemet är inte Adams utan ägare.
Ja, det är, han sköter sell med vänster handen.
Ja, sell the team.
Ja,
ja det behöver verkligen hända något otroligt snabbt där för att de ska undvika totalt haveri, och det börjar mot Ottawa ikväll.
Ja, och apropå Ottawa, så där spelar alltså Dylan Cousins som var Buffalo-spelare tidigare, som de tradeade mot Josh Norris, och det är ju på pappret en helt okej trade för Josh Norris, är ju, tycker jag, en minst lika bra spelare som Dylan Cousins, men han är en av NHLs absoluta glaslirare. Han är ju skadad kroniskt, känns det som. Han går sönder hela tiden. Och nu är han skadad igen och borta flera veckor, kanske månader. Och då har man ju hellre en Cousins som kan spela än en Norris som nästan aldrig spelar.
Hellre en Cousins på isen än en Norris utanför.
Ja, faktiskt. Det där var ju Paul Maurice-klass på den här. Ja. Ja, så då... Jag menar, och han ska ju vara en av deras toppcentra som de nu blir av med. Och Jiří Kulich, den talangfulla tjecken som de hoppas så mycket på, han har Lindy Ruff nu placerat utanför laget till och med. Så nu när de har gjort två mål hittills på tre matcher. Norris är borta, Kulich får inte spela. De har tradat Peterka. Han som de bytte till sig för Peterka, Kesselring, han är skadad. Ah, det ser inte bra ut just nu för Buffalo.
Ja. Har vi något mer negativt från Örby-hållet?
Ja, men jag kan ta en
snabb. Tampa?
Ja, jag skulle kunna komma in på Tampa. Det var ju tur att de började med att kasta in puckar sina två första hemmamatcher. Sen vann de i alla fall mot Boston, som kanske har varit en positiv överraskning.
Ja, jag kommer till dem.
Och så tog de en poäng i alla fall av Washington. Men en som jag är lite besviken på, det är en spelare då. Och det är Matvei Mischkov.
Ja, i Philadelphia.
Ja, alltså han... Det är lite likt Elias Pettersson där, att han ser inte ut att osa av spelglädje hittills. Och precis som Elias, bara tre skott på de första tre matcherna. Ganska lite speltid här i senaste matchen mot Florida som de vann. Då blev han bänkad av Tocket i sista perioden.
Oh.
Ja. Jag som tänkte att det skulle bli ett lyft nu, att han skulle lyfta år två när han akklimatiserar sig till NHL och Nordamerika.
Istället blir det en sophomore slump.
Det är ju ett poddord som dyker upp istället. Det är en sophomore slump vi ser hittills på de första tre matcherna.
Ja.
För Matvei Mischkov. Men vi hoppas att det vänder för hans del. Eller jag hoppas det, för det är ju en otroligt underhållande spelare. Skulle kunna bli i alla fall.
Segras hade någon bra match där. Eller sekvenser som var så här mindblowing. Mm. Men det var någon passning som var helt otrolig.
Ja, och de gjorde ju en bra match mot Florida där när de trots allt vinner där med 5-2.
Ja, det hade jag tippat. Jag kände på mig att Florida var dags för Florida att förlora. Ja. Vi har ju i bloggen, har vi tippar ju alla varje omgång. Numera kallat Goyan Memorial Awards för att vår stammis Goyan gick bort i våras. Tråkigt.
Just det.
Gjorde en hjärt, han hade meddelat oss att det ska bli en hjärttransplantation. Mm. Och vi önskade honom lycka till och alltså. Men tyvärr så misslyckades det. Mm. Så nu heter tipset, nu har vi uppkallat tipset efter honom.
Ja, det tycker jag är väldigt fint.
Jag brukar inte tippa något bra. Men jag tyckte att jag skryta om att jag satte den Philadelphia ettan.
Ja, det var snyggt faktiskt. Det hade nog inte jag tippat att Florida skulle åka på däng där mot Philadelphia. Men ja, istället för Mishkov så den som Tocket slängde fram då i första kedjan på hans plats, det var ju Mr. Forecheck, Backcheck, Paycheck.
Team speak me Backcheck, Forecheck and Paycheck.
Ryssen från Toronto som de har tradat till sig, han som blev lite viral med den. Han fick, ja, han ska lära Mishkov på ryska då vad som gäller. Man måste backcheck också om det ska bli en paycheck.
Ja, just det. Mm. Ja. 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 Men du nämnde ju Boston där och jag tycker de är ett av tre lag som har börjat bättre än vad jag trodde. Det är de och Pittsburgh och Seattle faktiskt. Mm. Med Lane Lambert som coach. Vi kommer ofta tillbaka till det här. Man vinner inte i oktober och så här, men man kan förlora. Och jag tror att för de här lagen som är lite på gränsen och förmodligen har självtvivel också var de står någonstans. Mm. För dem tror jag det är väldigt värdefullt att börja okej. Och, ja. och det har ju de gjort. Boston inledde med tre raka och det kändes som en hel ny era. Det inleds med Marco Sturm här.
Ja.
Pittsburgh har väl varit både och, men delvis, de vann ju premiären här mot Rangers och sen hade några fler segrar och ser ändå lite bättre ut än jag hade trott. Och ja. Seattle är ju jävligt defensiva och så.
Ja.
Under Lambert.
Precis, men helt bytt stil jämfört med Dan Bylsma-året.
Ja. Och Lambert ser ut i sitt nya skägg, ser ut som han, jag vet inte, han har utstrålningen som jag skiter väl i vad ni tycker, det här ska vi göra bra.
Ja, men han har fått lite mer karaktär på han med det där skägget på något sätt.
Ja,
det är lite
ja,
som faktiskt. När Rickard Grönborg skaffade skägg, det var positivt för hans tränarkarriär.
Ja. De vill jag framhålla som ändå positiva överraskningar och jag tror att det är så viktigt för de här lagen att få liksom, se att de kan vara med och konkurrera.
Ja.
Fan, i Pittsburgh är ju, vad heter han, som har gjort nästan alla mål utom Brousseau.
Ja, Brousseau, en gammal Boston-spelare.
Ja, plötsligt het.
Ja.
Ja, vad hade du sagt om det?
Ja, nej, men en spelare som jag vill lyfta fram i Boston som fick mycket kritik förra säsongen och som inte levde upp till kontrakt och förväntningar då, Elias Lindholm.
Ja, verkligen.
Som gjorde ett jättebra VM här i Globen. Han var ju en av kanske Sveriges bästa spelare totalt sett i den turneringen och gjorde mycket mål och han vinner ju tekningar och han är bra defensivt och han offrar sig och kämpar och har sig. Och det tycker jag han har inlett på samma spår här i Boston och kanske varit, han har varit en mini-Bergeron här i början vill jag säga. Så bra i många delar av spelet.
Ja.
Så det är ju väldigt viktigt för Boston att han är den spelaren igen.
Verkligen. Men jag pratade med honom efter någon av de första matcherna han avgjorde och han sa att det kändes bra under stund, men det är också ett nytt system som alla fortfarande håller på att lära sig.
Mm.
Jag hoppas att den andra Lindholm kommer tillbaka snabbt också. Han var ju borta större delen av förra säsongen, Hampus då, men han skadade sig tidigt igen, men det ska inte vara så allvarligt.
Nej, precis. Förra året var ju hela säsongen som försvann liksom, men och jag sa ju i någon podd här för ett tag sedan att han hade imponerat på försäsongen att han var en Sturm-favorit direkt. Så att om han kommer tillbaka nu så är det absolut en ny dimension till försvaret. Liksom. Det ger ju en helt annan bredd och avlastning för McAvoy.
Ja.
Ja.
Ja, Jonte?
Ja, ska jag ta något positivt då? Men jag kan väl säga att jag är imponerad av Carolina hittills som är obesegrade. Och det är kanske inte någon skräll visserligen, de ser ut som vanligt alltså det är Rod Brindamore Hockey, de skjuter mest i ligan som alltid. De har skjutit alltså på de här tre första matcherna har de nästan dubbelt så mycket skottförsök som de har släppt till, och de har mer skottförsök på tre matcher än vad mästarna Florida har på fyra matcher. Men sen behöver inte skott betyda allting, de skjuter ju från alla håll och kanter. Men det som jag tycker är slående med Carolina som kanske accentueras ytterligare med den truppen de har nu, det är att vi tycker kanske inte att spetsen har blivit så mycket bättre med Nikolaj Ehlers. Även om det är en bra spelare så kanske det är ingen game changer riktigt. Och han har faktiskt inte gjort någon poäng hittills. Men nere i tredje och fjärde kedjan har de en sån otrolig bredd. Så det, där blir det väldigt utslagsgivande mot motståndarnas tredje, fjärde kedja, tredje backpar och så vidare. För kollar vi på Alexander Nikishin och Shane Gostisbehere så har de varit inne på 7 mål framåt, 0 bakåt. 7 mål framåt, 0 bakåt. Som det är, alltså, de är bästa backparet i hela NHL. Och det är Carolinas tredje backpar.
Ja, Nikishin gjorde ett jävligt snyggt mål igår när de klappade till San Jose på bortaplan.
Ja.
Och då debuterade ju också Bussi.
Just det, Brandon Bussi.
Brandon Bussi, 27 år. Och det var hans NHL-debut.
Ja.
Han signade med Florida i år men sattes upp på waivers och då snodde Carolina honom. Hem för Gustav Forsling.
Just det. Just det, precis. Tänker man på den utvecklingen.
Faktiskt, och han var riktigt, riktigt bra igår. Den enda som gjorde mål på honom var Lil Fimpen.
Ja, just det. Ja, nej, men Carolina tycker jag, en sån som Taylor Hall som liksom är nere i fjärde kedjan i Carolina med den bredden de har, han står på 4 poäng och spelar 11 minuter per match. Ja. Då blev han faktiskt befordrad för att han var så bra och spelar i andra kedjan medan Svechnikov är nere i fjärde kedjan. Det säger ju allt om bredden de har i alla fall. Vi klagar lite på spetsen, men bredden har blivit ännu bättre den här säsongen.
Jo, de kommer att vara ett, men det är ju ingen överraskning, Jonathan. De kommer att vara bra i grundserien, men sen så ska de vara bra i slutspelet också.
Exakt. Det spelar ingen roll vad vi tycker om Carolina i oktober egentligen. Det är allt handlar om vad som händer om 5-6 månader.
När de åker ur en konferensfinal.
Mot Florida förmodligen.
Ja, ja, precis. Jaha, en grej som väl inte bara odelat negativ, men det är toppspelarna i Toronto. Mm. Det blev väl lite skillnad igår då när de lyckades vilka var de slog?
Det var en Nashville de fick islossning mot.
Ja, då gjorde Austin Matthews äntligen 2 mål och Ville hade 2 assist och en kasse i tom, eller en puck i tom kasse. Mm. Men dessförinnan har det gått lite trögt för stjärnorna i Toronto. Kalle Järnkrok har varit bästa målskytt istället för Nylander och Matthews.
Han gjorde väl mål i de 3 första matcherna?
Ja, det är väl inte riktigt meningen att de ska behöva förlita sig på Kalle Järnkroks offensiva skärpa.
Nej, de blev till exempel dubbla torsk där mot Detroit.
Ja.
Som i sin tur har varit lite positiv överraskning kanske.
Ja, både och.
Både och, ja, precis. Men och Nylander fick ju till och med kritik öppet av Berube som sa att han måste skjuta mer, han måste tävla mer, han måste på insidan mer, vi måste få ut mer. Ja, en så viktig spelare som William Nylander. Och då svarar han i alla fall upp med att göra 3 poäng och de gör 7 mål i den matchen.
Det brukar bli så. Säger man till Nylander blir han säkert lite sur, men han reagerar på rätt sätt.
Ja, nu står
han. Men han behövs ju ännu mer nu när Mitch Marner är borta och Matthews med för den del.
Ja. 7 poäng på 4 matchen då för William Nylander som är ganska klar etta i svenska poängligan då hittills.
Ja, det är hårt att sitta och kritisera honom. Ja. Men man förväntar sig ändå så otroligt mycket av honom.
Vi får se om det blir liksom senare under säsongen att Nylander blir Matthews nya radarpartner. För det är väl också en anledning till att Matthews, ja nu blev det ju 2 mål här om natten då, som sagt, men han har ingen Marner bredvid sig längre. Nu är det ju Nice han har kvar som radarpartner, men sen är det ingen Marner utan det är en Michelli eller Domi eller vad det har varit som har spelat där. Alltså, frågan är om de ska bryta Tavares Nylander och spela Matthews Nylander istället. Och det kanske kan lyfta båda två och satsa hårt på den första serien.
Ja, kanske. Ibland är det ju vad man behöver göra. Det som Edmonton gick ifrån det igår, men de har ju använt McDavid och Dreisaitl ihop här i början av säsongen.
Ja.
The nuclear solution, som de kallar det.
Just det. Ja, det kan man väl skriva under på att det är.
Ja.
Ja.
Detroit kan väl bara passa på att skjuta in då att jag tycker Axel Sandin Pelka har inte rivit ner tapeterna på något vis, men han har sett helt okej ut, fått bra förtroende och inte begått särskilt mycket misstag.
Nej, han har ju tagit över Albert Johanssons plats där bredvid Simon Edvidsson i andra backpar.
Ja.
Och de lirar ju över 20 minuter per match varje match hittills.
Ja.
Så är ändå, som sagt, som säger, det har inte östs in poäng och de är lite minus än så länge underliggande statistikmässigt, men det är ändå starkt av Sandin Pelka, helt ny i Nordamerika, och ta en sån plats direkt.
Ikväll gör han mål mot Florida. Kom ihåg hur du hörde det först.
Ja, det är bra. Apropå Detroit, vi kan nämna det också. Det är ju Cam Talbot som har vunnit matcherna där hittills. John Gibson, nya målvaktsfrälsaren som de har tänkt, den 13:e målvakten eller vad det är som Steve Eisenman har värvat sedan han kom till Detroit 2019. Han har fått stå 37 minuter hittills. Det var ju premiären där. Utbytt efter 5 mål insläppta på 13 skott.
Ja. Mm. Har du något annat? Ja, då kan du, är det din negativa nu, John Gibson?
Ja, jag får slänga han under bussen här efter 37 minuter. Nej, jag kan ta en avslutande negativ då. Då säger jag ett backpar här som jag sågade Ken Holland för i previewn av LA Kings som kändes lite trött och tråkigt och inte som ett steg i rätt riktning att plocka in ännu mer gamla kylskåp på backsidan där, Cody Ceci och Brian Dumoulin. Och det, när jag har kollat på mina underliggande siffror så det har varit ett av ligans sämsta hittills på de 4 inledande matcherna. 0 mål framåt med dem på isen, 5 bakåt.
Ja.
Så det, hittills här i oktober har inte det varit något lyckat drag att plocka in dem.
Ja, sen har jag en, jag vill smälla ihop ett antal lag och säga Central Monstern. Central Division har omedelbart levt upp till sitt rykte som bäst. Alla lagen där, Colorado, Dallas, Winnipeg, men även Minnesota, Nashville, Chicago har varit övertygat otroligt mycket tycker jag. St. Louis till viss del också.
Utah lite grann också.
Ja, för som halka efter. Ja. Lite, men framförallt Dallas, Winnipeg, när man har sett och Colorado, vilka hockeylag det här är, det är en dimension till liksom, de är redan competitive. I synnerhet när Dallas och Winnipeg möts till exempel.
Ja, alltså Dallas har inte haft ett enkelt start schemamässigt. De har alltså haft Winnipeg, Colorado och Minnesota här inledningen av säsongen, men de har vunnit alla de matcherna.
Ja, där är det något riktigt hett på gång alltså.
Ja, och Thomas Harleys nya backpartner Nils Lundqvist som är tillbaka nu efter skadeproblematiken förra säsongen. Det ser inte dåligt ut. Alltså, Thomas Harley delar första platsen i backarnas poängliga med Nils Lundqvist som backpartner som i sin tur har gjort mål och 3 poäng på 3 matcher själv, Nisse.
Ja.
Så att, lovande.
Ja, han hade lite kontakt med honom här. Han verkar väldigt positivt och är glad överhuvudtaget att vara tillbaka, men jag tror också att han är väldigt glad av att ha en ny coach som ger honom förtroende. Gullet har en betydligt mer positiv syn på Nils Lundqvist än vad Pete DeBoer hade.
Ja, det kan nog vara en vändpunkt verkligen i hans karriär. Det tränarbytet.
Ja. Men det är ju helt, står ju redan klart att kampen om de här 3 direktplatserna i Central, det kommer att bli grundseriens verkliga liksom highlight, höjdpunkt.
Ja, det är monster till hockeylag alltså.
Ja. Och Nashville har ju inte varit dåliga heller, Jonathan. De har börjat helt okej.
Ja, de börjar bättre än jag trodde.
Ja, de har kommit på hur man spelar under Brunette nu.
Ja, en liten plump här mot ett supertaggat Toronto där när Nylander har fått eld i baken. Men dessförinnan väldigt solida insatser.
Ja.
Jag säger en till sak bara om Nils Lundqvist som jag vill hylla honom lite grann. För det har ju än så länge fram till nu inte riktigt lossnat för honom i Dallas. Han har haft skadeproblem och så vidare. Och som du sa att Peter Bohr har inte riktigt gillat honom. Men Dallas har ju haft ett otroligt talangöga de senaste 7-8 åren och hittat Wyatt Johnston och Jason Robertson och alla de här som jag pratade om. Inte bara i första rundan utan långt ner i drafterna. Och de offrar alltså ett första runda val för att byta till sig Nils Lundqvist från Rangers. Och vi vet att när Dallas draftar i första rundan då blir det nästan alltid bra, men de tycker det är värt att offra det för att ta in Nils Lundqvist, och de har ju verkligen sett någonting av honom. Han har ju blivit SHLs bästa back en gång i unga år i Luleå också. Så att jag tror att det är verkligen ett ämne som kan förvandlas till något annat nu, den här säsongen. Alltså, det kan verkligen bli som ett nyförvärv för Dallas, Nils Lundqvist.
Ja, hoppas det.
Ja.
Har du något mer du vill säga?
Ja, det är väl om vi ska bara komma in lite mer på de här kontrakten och då med att bara konstatera.
Ja, innan vi gör det, då vill jag bara säga att jag vill nämna Vegas också. Och att Mitch Marner har väl inte gjort bra succé direkt, men hans partner Jack Eichel har ju varit het som asfalten runt polerna i Vegas i augusti. Eller betongen runt polerna.
Ja, det är ju han och Kaprizov med sina nya kontrakt som leder Poängligan NHL hittills när vi sitter och spelar in det här, de har inte, verkar inte mätta och nöjda utan tvärtom stolta och glada över sina nya kontrakt och levererar därefter.
Ja, då hade jag kunnat låta dig ta den övergången med Eichel och komma in på det sättet. Förlåt.
Ja, men då kommer vi automatiskt in på det, för jag håller med om det. Vegas ser bra ut hittills. Och Jack Eichel inte minst, och sen senast vi spelade in då, kort efter McDavids kontrakt som vi pratade med Foppa om förra veckan då, så får Jack Eichel mer än McDavid, och det kan man tycka lite i högsta laget, men betydligt mindre än Kaprizov. Han nöjer sig med 13,5 miljon i Vegas, och det, med tanke på hur mycket lönetaket kommer gå upp som det verkar och redan har gjort, så känns det lite grann som ett rea-kontrakt i med.
Ja, 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 absolut.
Rent procentuellt så är det faktiskt ingen löneförhöjning sett till vad lönetaket låg på när han skrev sitt nuvarande kontrakt med Buffalo. Han går inte upp i lön alls. Och jag menar, sen dess så har han blivit mycket...
Procentuellt sett, ja.
Men procentuellt sett, precis. Men sen dess så har han en Stanley Cup-titel på CV:t, och han har vunnit poängligan i det slutspelet till exempel. Han är en bättre spelare nu än vad han var 2018 när han skrev sitt senaste kontrakt. Så att han hade verkligen kunnat gå upp mer i lön och kräva mer, men han... Ja, sen är det klart Vegas har sina fördelar där med livet att leva där och slagkraften i laget och skattelättnader och så vidare. Men ja, bra för Vegas onekligen att få det löst redan nu till det priset.
Ja, ja. Och vad sa vi sen? Kyle Connor skrev det största kontraktet i organisationens historia. Om man räknar Atlanta Thrashers också då.
Ja, just det. 12 miljoner fick han. Ett identiskt kontrakt i princip med vad Rantanen och Marner har fått. Marner i Vegas och Rantanen i Dallas. Ja. Frågan är om Kyle Connor är riktigt på deras nivå.
Ja, jag tror faktiskt det. Han har ju också inlett väldigt starkt. Och jag har tjatat om det många gånger. Om han spelade på en större marknad så skulle han vara en betydligt större stjärna än han är.
Ja, nej, men jag gillar ju Kyle Connor också. Vindsnabb och ruskigt målfarlig. Ja. Och mer och mer komplett skulle jag vilja påstå också. Inte bara en sniper som han var kanske tidigt i karriären, utan lite av en playdriver nu som lyfter sin omgivning också.
Ja.
Även om han blev ju petad i Four Nations till exempel. Fick inleda första kedjan, avsluta med att inte ens få byta om.
Ja, där är det ganska hård konkurrens.
Det får man säga i USAs landslag. Men jag har svårt att se att han inte ska ha en framträdande roll i OS här trots allt.
Mm.
Men viktigt såklart för Winnipeg att som har fått så mycket kritik, inte så mycket deras fel egentligen att de har det klimat de har, men det har ju varit spelare som har velat bort därifrån med, som har varit så stort fokus på, med Laine och Dubois och nu senast Ehlers. Men de har ändå lyckats skriva långtidskontrakt med Hellebuck, med Scheifele, med Connor nu också.
Ja.
Så att de kommer fortsatt vara slagkraftiga många år framöver med den kärnan.
Verkligen. Men alla i Central, det kommer bli sån jävla monsterkamp om de där platserna.
Ja. Ja.
Varje gång någon av dem där möts så måste man räta på ryggen.
Ja, då kan Colorado du inte ligga i korrosoffan, då måste Nej. Du upprätt.
Ja, precis.
Ja, ja. Nej, men ska vi nöja oss där då?
Ja, vi kanske ska det. Ja. Vi kan väl prata till nästa torsdag om vi skulle behöva.
Ja, precis. Vi har ju varit inne på mycket, men det finns ju många fler spelare att kommentera och fler lag för den sakens skull. Vi är ju långt ifrån gått in på alla, men vi kanske får stoppa där. Och så kommer vi ha massor med intryck nästa vecka också ändå.
Yes, vi säger så, hörde du. Och du får ha en bra vecka.
Och, ja, men.
Vi har som sagt mycket att prata om nästa vecka också, då återkommer vi.
Ja, vi säger så. Jag säger hej hej.
Woof woof.
Woof woof.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå,
hallå. Alex Chiasson, Joe Louis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so much love. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so much love. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so much love. Hallå, hallå, hallå. One, two, turn speed, so come on, hallå,
hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.